I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself
and for those facing homelessness,
because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till Psykologsnack. I den här podden vill vi lyfta psykisk hälsa och ohälsa. Och vi som har podden är legitimerade psykologer. Och jag är Åsa.
Och jag är Sandra. Och i veckan var vi på en fantastisk film, Kungen av Atlantis. En film om hur det är att leva nära en person som har en psykisk sjukdom. Och dagens avsnitt kommer därför just handla om det.
Och vi är ju extra peppade och glada idag, för vi har med oss Simon Zettergren som har skrivit manus, producerat och skådespelat i just då filmen Kungen av Atlantis, som hade biopremiär den 1 mars.
Stämmer.
Mm. Hur har det varit nu när filmen har haft premiär och gått ett tag?
Ja, nej men alltså, det som jag blivit mest paff över, eller vad man ska säga, det är att det är det här otroliga mottagandet som filmen har fått. Mm. Den har ju ett lite svårt ämne som kanske inte har visat så mycket på film. Mm. Och det är väldigt många som faktiskt hör av sig och kommer fram även. Jag är ju på många av visningarna och de kommer fram efteråt och berättar att gud, jag känner igen mig så otroligt mycket. Tack för att du gjort det här. Och kanske framförallt, alltså det som är finast är ju människor som kanske inte reflekterat så mycket över vad de själva har varit med om. Och som kommer och nästan i någon slags positivt upplösningstillstånd. Där de bara säger, gud, jag förstod liksom inte och nu förstår jag. Och som är så otroligt berörda. Och det är väldigt fint att se de här människorna, och för mig är det också på något sätt väldigt läkande, också ett tecken på att någonting har man gjort rätt.
Ja, verkligen. Fantastisk film ju. Verkligen. Och om du skulle säga vad filmen handlar om, vad är det du liksom vill förmedla och vad är innehållet i den?
Ja, nej men filmen heter ju då Kungen av Atlantis, och det är en dramakomedi som handlar om unge Samuel som tar hand om sin pappa som har schizofreni och tror sig vara just kungen av Atlantis periodvis. Och sen träffar Samuel en tjej, Cleo, som gör att han börjar inse att det här livet med hans pappa, det kanske inte är allt som livet har att erbjuda. Mm. Och han börjar inse att han behöver prioritera sig själv, och då ska han försöka bryta sig loss, men det är ju lättare sagt än gjort när ens pappa tror att han är kung. Och den bygger ju då på mina egna erfarenheter av att ha just en pappa med schizofreni. Och Ja, alltså den har ju den här, det har ju fokuserats ganska mycket på just diagnosen schizofreni i media, vilket jag på sätt och vis tycker är jättebra, för att det är bra att det, den frågan belyses, men eller blir belyst. men den är egentligen också en film om att vara anhörig och att behöva ta hand om en förälder eller ett syskon eller så. Så det, jag tror det är därför många som inte har just erfarenheten av schizofreni ändå säger att de känner igen sig.
Absolut.
Och det är ju ett jätteviktigt ämne som du berör och tar upp. Och precis som du säger, så just schizofreni är ju en ganska ovanlig diagnos ändå. När vi tittade på lite siffror här inför podden, så ungefär 30-40 000 personer just i Sverige har den diagnosen.
Men, i Sverige?
I Sverige, ja. Men att däremot så finns det ju många andra psykiska sjukdomar. Och kring dem finns det ju också anhöriga, så just därför att man verkligen kan känna igen sig. Och det tror ju vi är väldigt viktigt. Och det är ju det som vi vill med den här podden också. Sprida kunskap om psykisk hälsa och ohälsa.
Precis. Och du har ju haft ett samarbete också med Psykiatrifonden. Och de använder sig ju av den här alla känner någon hashtaggen. Och den tycker jag, den är ju väldigt viktig. För det är ju just det. Det är om man ser ut från, inte bara liksom schizofreni som sjukdom, men även andra psykiska sjukdomar. Så ja, alla känner någon. Och alla har blivit påverkade på något sätt. Sen tänker jag, det som du beskriver är ju en anhörig som är väldigt, en väldigt nära anhörig. Och det blir ju såklart speciellt så.
Ja, nej, det är många, senast igår så kom det fram någon som sa att ja, men jag har en dement förälder. Och jag känner igen mig jättemycket. Och jag tror att det man kanske känner igen sig i mest, det är ju känslan. Den här frustrationen som, och den här hatkärleken. Att man älskar den här personen, men någonstans så är man så otroligt frustrerad också. Och arg för att man har satt sitt eget liv på vänt.
Just det.
Så att, man känner nog igen sig, som sagt, oavsett diagnos. Utan man känner igen sig i känslan och situationen.
Och vi har ju lyssnat på lite intervjuer med dig, och även när vi var och tittade på filmen så var ju du där och presenterade den, vilket var väldigt uppskattat och så. Och då sa ju du bland annat att du har tidigare känt mycket skam. Vill du berätta lite mer om det?
Jag har ju trott att jag har varit ensam med de här erfarenheterna väldigt länge. Och under min uppväxt så var det viktigt att dölja det här, alltså inte prata om det, inte låta folk utanför den innersta kretsen, så att säga, veta att det var så här det låg till. Och det kan jag förstå på ett sätt, för att det, jag tror att framförallt utifrån om man är en anhörig till ett barn, så vill man ju att barnet ska uppfattas som så normalt och så pass enkelt som möjligt. Ens mål som anhörig till ett barn, det är väl att det barnet ska lyckas socialt, skulle jag vilja säga. Och om andra barn får reda på att det är något knasigt med en förälder, så kanske det kan leda till att man själv uppfattas som konstig. Men och det där har jag gått och burit på i alla år. Den här hemligheten. Och alltså jag har på något sätt att ha de här hemligheterna, eller den här stora hemligheten. Det finns ju inte, alltså, varken barndomsvänner, så småningom när jag blev äldre, flickvänner eller så, visste om det här. Och man blir ganska bra på att dölja det. Men att ha den typen av hemlighet, det äter ju upp en från insidan till slut. För att du får inte riktigt vara hela dig, så att säga. Jag har jag har en väldigt stor förståelse för att man använder uttrycket, framförallt inom, om man råkar vara då homosexuell, men att man kommer ut. För att det är verkligen som att här är jag. Det här är hela jag och den jag är. Så att få berätta det här har varit väldigt skönt. Och jag tror att det är många, ja, det är flera saker som är skambelagda. Men det här har väl beskrivits som det sista tabut på något sätt.
Just det.
Men när du var barn eller ungdom, hur förhöll du dig då till exempel dina vänner eller flickvänner om du hade med dem hem? Och märkte de att din pappa fungerade annorlunda, och hur förhöll du dig till det och så?
Ja, alltså först och främst så gör jag ju ganska ofta. Den vanligaste frågan är ju vad ens föräldrar gör. Framförallt när man är liten. Då brukade jag hitta på något, som att han var kanske trädgårdsmästare eller författare eller något sånt där. Författare var ganska bra, för det kunde förklara eventuella eventuellt excentriskt beteende.
Just det. Konstnärssjäl har man ju alla som. Liksom.
Exakt, precis. Sen som sagt så blir man nog ganska bra på att dölja det här på olika sätt. Jag brukade försöka tajma. Ibland så var pappa inlagd, så då brukade jag hemkompisar. Så kunde jag säga att men han är borta och reser eller något.
Just
sånt
där.
Jag känner igen lite det där. Jag har ju en mamma som har schizofreni.
Är det sant?
Ja.
Jag
kände igen mycket från filmen också. Men just det här med att dölja saker. Jag tror att jag var kanske i 10-årsåldern och hon var nog inlagd en period då. Och här tycker jag är lite så här hjärtskärande fint hur jag tänkte och sa så här: nej, men hon är inlagd, hon opererar blindtarmen. Månaders rehabiliteringar som hon är på. Jättestor operation. För att man inte, eller jag ville inte, visste jag väl inte vad jag skulle säga heller.
Riktigt. Just det.
Så det kan jag känna igen.
Och det är ju liksom en diagnos, alltså schizofreni är ju en diagnos som är ganska missförstånd, och det har jag också hört dig prata en del om liksom i intervjuer, hur du liksom ser hur andra har framställt den diagnosen. Och man hör ju fortfarande att folk syftar till och tänker på en klyvd personlighetsstörning, alltså att man ska kunna inta olika personligheter och att skifta väldigt snabbt. Men är det några andra liksom missuppfattningar som du tycker att du möter på?
Nej, alltså framförallt en att man vet inte riktigt vad det är. Det är väl kanske det. Och kanske det största för mig, missförstånd är väl fel att säga, men det som är jobbigast är att så fort jag tagit upp ämnet, alltså, eller nämnt då för någon att så i lite äldre ålder att min pappa, han är sjuk med det här, va. Då blir det sån otrolig begravningsstämning. Det är nästan som att det är någon som har dött. Jag har precis berättat att någon har dött liksom, för att, och jag tror att den begravningsstämningen uppstår mycket för att folk vet inte riktigt vad det är. Och då per automatik så går man in i, nu är det bäst att jag ska vara jäkligt allvarlig här, så att jag visar att jag tar det här på allra högsta allvar. Och det förstår jag. Jag har en väldigt stor... det är ett väldigt förståeligt beteende. Däremot så tror jag att det är bra om man avdramatiserar det lite. Och det är därför jag försökt i filmen försöka tackla det också med lite humor. För att jag tror att om det blir begravningsstämning, nu är jag vuxen, men framförallt som yngre, så om man tar upp det och det blir begravningsstämning, då tror jag kanske man inte vill ta upp det så ofta igen.
Eller ens nämna det. Man blir inte så förstärkt i det.
Ja, exakt. Så att, och det är helt okej att ställa frågor. Däremot så ställs frågorna ofta som att det varit otroligt, alltså, ja, men lite sådär som att någon har dött eller liksom, och det vore roligare, så att säga. Jag tror det vore mer konstruktivt att få frågor som, aha, men hur var det då? Mm. Alltså, istället för att, oj, det måste varit jättetufft för dig. För att det många glömmer bort, tror jag, det är att, som ställer de här frågorna, vilket är fullt naturligt i för sig, men det är att det här har ju av mig och av den som har växt upp så här allra oftast upplevts som fullkomligt normalt. Men för den som ställer frågan så är det jättekonstiga erfarenheter. Och det är därför de här ganska vinklade frågorna kommer.
Men om du då skulle liksom på ett eget sätt få beskriva den här sjukdomen, hur skulle du vilja liksom sätta ord på vad det är för någonting?
Oj. Nej, men rent medicinskt, nu är jag varken läkare eller psykolog, men så skulle jag väl beskriva det som en psykossjukdom som går i skov, där man i perioder går in i vanföreställningar, man kan höra röster, man kan inbilla sig att man är någon annan. Inte så mycket personlighetsmässigt som fördomar eller missuppfattningen ofta är, men kanske att ofta är det av någon typ av grandios tanke, man kanske är Jesus, och där har jag också, jag träffade ju den här psykologen Egil Linge som har skrivit Hemligheten.
Just det.
I det här Malou. Och där beskrev han att det där går ofta i perioder. Det vill säga, vad är inne just nu?
Precis.
För att schizofreni fungerar ganska mycket som så att du uppfattar saker utifrån, du snappar upp saker. Och i mitt fall så var det väl så att, eller i min pappas fall, ja, snacka om medberoende. Men i min pappas fall så hade han väl läst någonting i sin ungdom om Platon och Atlantis.
Just.
Jag är ganska säker på att det var så. Och just därför så trodde han i perioder att han var kungen av Atlantis. Sen har han trott annat också. men det rent medicinska, lite grann, hobbymedicinska av mig, det är väl det. Men sen skulle jag väl säga, utifrån ett personligt perspektiv, så skulle jag säga att schizofreni är en... det låter väl lite konstigt att, och jag är ju så jävig och nära anhörig, så att, så att det är klart att jag ser det som så, men jag ser det också som en typ av känslighet. En känslighet gentemot livet, en känslighet gentemot hela ens känslospektra. Och så som jag har träffat vid det här laget ganska många som, och framförallt i samband med den här filmen, som har på något sätt, som lider av schizofreni, eller folk som har varit anhöriga. Och det jag ändå tycker mig se lite grann, och det jag framförallt sett hos pappa, det är att man är, utan att bli för flummig, men man är ju man har varit, kanske framförallt under barndom och tonår, som har varit en känslig själ, som ofta genomgått någon typ av trauma, eller just för att man är så pass känslig, så har man blivit kanske lite extra mottaglig för det där som andra kanske bara hade ruskat av sig, eller skakat av sig. Och i det så finns det ju på något sätt ändå, och det är lite farligt att säga så, för att folk har hört av sig efteråt och sagt att nej, men det finns inget vackert med den här sjukdomen, men jag kan tycka att det finns något fint, för att de här människorna är så otroligt mottagliga för intryck, och det finns ju även forskning som tyder på att schizofreni och genialitet, det är den här Simon Kyaga, att det finns något närbesläktat där och någonting. Och någonstans, återigen, nu är jag anhörig och extremt jävig, men när Filip Sandén, som då spelar min pappa, träffade pappa, så för det vanliga, den vanliga reaktionen när man nämner schizofreni och kanske när man träffar min pappa, det är att ja, men jag har hört någon, vilket jag i och för sig blev lite ledsen över, men det var någon som sa vilken mupp han är. Men Filip Sandén såg ju bortom det här lite konstiga beteendet och sa, men din pappa är ju överintelligent.
Mm.
Det är ju det som är problemet. Mm. Och någonstans så kan jag tycka att, alltså, de har ju en, man har, alltså, schizofreni är på något sätt, förr i tiden så trodde man att många av de här blev ju shamaner och liksom, och det var ju för att man trodde och hade uppfattningen om att, ja, men de har kontakt med en annan dimension.
Just det.
Och kanske någonting som är lite starkare än, eller lite, ja, starkare är fel ord, men någonting som är över det som vi lyckas uppfatta.
Mm.
Och just det där med att det finns en genialitet också. Mm. Kanske att det finns en connection mellan den sjukdomen och just att vara ett geni på något sätt. Det, och det här är alltså belagt, så det är inte bara jag som det, ja, jag vill ändå lyfta fram det lite också. Men sen, som sagt, så är det jättesvårt och det finns otroliga baksidor, och det här drabbar ju familjer jättestarkt.
Ja.
Men jag tycker något som var fint i filmen och som jag även hör här nu är ju att du också lyfter fram liksom människan bakom diagnosen. Man inte bara blir sin schizofreni, som många tänker att, ja, men det här är bara en schizofren person. Mm. Att det finns ju en människa där bakom, och att det finns en personlighet, och som du säger, som kanske inte påverkas heller, utan att det finns mycket kärlek och värme också.
Mm. Jag tycker det är ju jätteviktigt, för idag kanske mer än någonsin, tror jag, jag har inte levt så himla länge, men så sätter man ju diagnoser på folk, inte minst bokstavskombinationer och sådär. Och vilket på ett sätt är säkert jättebra, för att folk får den hjälp de behöver. Men jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg att just att man är inte sin diagnos. Mm. Utan man är ju faktiskt den där personen bakom. Och därför är jag jätteglad att du ändå såg det i filmen också.
Mm. Mm. Och vi pratade ju lite om det innan du kom också. Att just det här... Det känns, inte överkänsligt, men det här att intryck görs om och blir någonting annat. Alltså som man kanske kan säga är vanföreställningar. Mm. Men jag tyckte du beskrev det på ett så bra sätt, det där med att det är något typ av, det finns en grund i de flesta vanföreställningarna. Men att de vrids och vänds på så många andra sätt som vi som inte har en psykossjukdom. Våra hjärnor gör inte så. Men, och då får det blir något helt annat.
Ja, precis. För där tänkte jag ju också då, alltså på min mamma. Och när hon kan ha kanske framförallt rusthallucinationer. Mm. Att jag kan verkligen höra lite vart de kommer ifrån. Det kan vara att man snappar upp något på tvn. Eller vi har pratat om någonting. Och sen tolkar hon det där intrycket på ett annat sätt. Och så förvrängs det och blir några... Ja, det blir förvrängt helt enkelt. Men det finns ändå en grund hela tiden i verkligheten. Mm. Men det blir en förvrängd verklighet, kan man ju säga.
Egil Linge där i beskrev det väldigt, väldigt fint i både före vi var med på tv och sen i tv också. Då beskrev han det som att... ursäkta. Björn Borg är en tennisspelare. Jag spelar tennis, alltså är jag Björn Borg.
Mm.
Det tyckte jag är extremt förenklat.
Ja. Väldigt bra beskrivet.
Ja, ja. Precis.
Tydligt som man fattar. Men du, när förstod du att din pappa mådde dåligt och att han var sjuk?
Det förstod jag väl ganska ganska tidigt, i alla fall att han mådde dåligt. Alltså något som jag har ett ganska starkt minne av, det var att han vaknade liksom aldrig i tid. Han kunde sova till sent på dagarna, och det var ju på grund av medicineringen. Mm. Så då fick man liksom fixa frukost och lunch själv redan, alltså typ när man var 4 liksom, så. Mm. Men så att han inte mådde så bra, det förstod jag ganska tidigt. Mm. Däremot att det här inte var normalt för andra.
Mm.
Det förstod jag först i 22-23 års åldern.
Mm.
För det var först då som poletten trillade ner. Jag pluggade en master i London i ekonomi och gick på lite av en elitskola som jag hade fått stipendium för att gå på. Mm. Och den här bilden, när det blev som tydligast, det var när jag skulle flytta in i det här studentboendet, och så såg jag liksom hur de andra studenterna hade båda sina föräldrar som kom med väskor och så hade liksom hjälpt dem att flytta in, och i vissa fall kanske varit där någon vecka innan för att ha bott på hotell liksom, eller något sånt där. Och nu blev det i och för sig ganska extremt, för de hade det väldigt gott ställt, de här familjerna. Och där stod jag liksom själv och hade åkt tåget från flygplatsen med mina resväskor och hittade liksom ingenting och var helt lost. Och det var också första gången som jag kom iväg från mitt nätverk och mitt skyddsnät som jag ju ändå haft. Det skildras ju inte i filmen, för det har inte fått plats för det, delvis på grund av extremt låg budget. Och då hade jag liksom ingen att falla tillbaka på. Och den där insikten, när jag såg, jag har ofta identifierat mig väldigt mycket med alltså figurer som jag tror även andra i för sig, men typ alltså Harry Potter till exempel. Han kommer ju till Hogwarts, så liksom han vet ingenting. Nej. Han har inte koll på någonting och är ganska ensam.
Mm.
Och han är ett exempel på en figur som jag identifierat mig väldigt mycket med just därför.
Bra liknelse. Verkligen.
Men du sa att det fanns andra vuxna i din närhet och som ett stöd, och de fanns med under hela din uppväxt, eller?
Ja, absolut. Nej, men dels min mamma som jag varit tvungen att skriva ur historien och för att kunna fokusera på far och son berättelsen. Alltså hon har ju väldigt starkt eller väldigt, väldigt mycket, eller vad man ska säga, funnits i mitt liv. Eller varit väldigt närvarande. Och det har verkligen, periodvis så har det verkligen varit hon och jag mot världen. Och sen har det varit då periodvis pappa och jag mot världen. Nu ska jag inte göra en lång harang där. Men det kan ju inte ha varit så lätt att vara mamma. Och även vara då förälskad och partner till en person som... För han insjuknade när jag var 1.
Okay.
Och då hade väl de varit tillsammans i 3-4 år redan. Så att det måste ha varit jättesvårt. Men i filmen så framställs hon ganska mycket som en övergivare. Och det var jag lite orolig. Både mamma och pappa var ju på galapremiären.
Mm.
Och pappa reagerade väldigt positivt och blev liksom, han blev kvällens hjälte på något sätt. Han fick ju komma upp på scen och fick stående ovationer. Det var
fint.
Ja, det var en otrolig jag blev faktiskt väldigt jag blir rörd bara jag tänker på det, för att han som psykiskt sjuk så behandlas man ju ofta, man hamnar ju i botten av samhället. Och för honom att lyftas upp på det här sättet, det, det var mäktigt faktiskt. Mm. Men jo, hon framställs ju, och då var jag väldigt orolig över hur mamma skulle reagera. Men då kom hon fram till mig efteråt och sa, ja, jättebra film, och jag är så stolt över dig. Och jag är så glad att jag slapp vara med i filmen. Ja.
Så båda var rätt nöjda då. Ja, det var det så. Härligt.
Men du, hur kommer det sig, jag tänker, för du sa att du läste ekonomi i London. Att just film blev ditt uttrycksmedel.
Jo, alltså jag hade sysslat med film och skådespeleri under, ja, sen jag var 17 egentligen. Och för mig hade ju det blivit någon slags tillflyktsort där jag kunde vara någon annan än en son, som jag uppfattade mig själv då, en son till en tokig pappa. Och sen så, sen där i London så kom jag ju till insikt om det här, och om att min pappa inte var som alla andra, och att det här inte var så normalt som jag hade trott. Och då så kände jag ett väldigt starkt behov av att nu behöver jag försöka göra någonting. Alltså, det har kommit till en punkt där jag hade svårt att komma upp på månaderna liksom, för att jag hade, det var också en ganska intensiv utbildning. Det var, man gjorde 2 år på 1 år, och så var det på engelska och allting, så att redan där, och så var den ju väldigt dyr också, och jag hade det här stipendiet, och kuggade man någon tenta en gång för mycket så blev man relegerad.
Höga krav.
Ja, precis. Så att jag hade, det var liksom den pressen, plus den här psykologiska pressen och insikten om att, så jag mådde faktiskt väldigt dåligt under den här perioden. Och då blev det som någon slags livboj för mig att börja skriva på det här manuset. Och jag tänkte väl att om jag ska lyckas berätta någon historia i något medie, så är det väl kanske film då som ligger närmast. Jag har också, jag hade producerat 2 kortfilmer innan. Som båda för övrigt är lite så här, alltså det handlar om män eller unga, en ung man som har problem på ett eller annat sätt med sin, som är faderslös på ett eller annat sätt, va? Eller en icke närvarande pappa. Men till slut så kände jag väl att, för jag hade ju flytt väldigt länge och snarare använt det här, mina erfarenheter, som en slags motor och en kraft i mitt skådespeleri, men till slut så kände jag väl att nu är det dags att försöka tackla det här heads on. Men för mig var det jätteviktigt att det inte skulle bli någon slags navelskådande berättelse och inte en tyck synd om mig berättelse, utan också en absolut en berättelse som handlar om till viss del den här sjukdomen och hur den påverkar de här 2 karaktärerna, far och son. Men kanske framför allt en coming of age-berättelse om en ung man som måste bryta sig loss. Som jag hoppades och trodde att flera skulle kunna knyta an till, för att det är en ganska klassisk historia på så vis.
Absolut.
Var det svårt för dig, jag tänker, i verkliga livet när du skulle bryta dig loss?
Jag tänker att när, alltså den, att bryta sig loss är ju egentligen en ganska intern, alltså det är en ganska, det sker, den processen sker ju ganska mycket inombords. Det fick man försöka externalisera på olika sätt i filmen. Men att bryta sig loss är väl någon, på något sätt att komma, att få gå igenom alla de här olika känslorna som man har. Det känns ju nästan som att det varit de här, är det de sju stegen of grief? Heter det inte så? Något sånt där. Att man, först är man arg och sen kan man inte fatta det och sen och till slut så når man någon slags acceptans. Mm. Och mycket så var det för mig där i 22-23 års åldern att jag fick tampas mycket med mig själv och mina egna känslor av ångest och framförallt kände jag en stark känsla av orättvisa. Mm. Varför just jag? Varför hände det här min pappa och min familj så att säga? Och där så får man ju det kan bli väldigt mörkt. Otroligt mörka känslor.
Har du haft något stöd? Jag tänker, eller fått hjälp, till exempel träffat psykolog eller så för att hantera de här känslorna eller ta hand om de känslorna och dig?
Alltså just i London så var jag ju extremt ensam.
Mm.
Jag förstår att poletten trillade ned då för att jag kom som sagt bort från allting.
Mm.
Men på många sätt var det ju extremt dålig timing. Mm. För jag kände ju knappt någon i London. Jag hade liksom inte min familj. Och, så att jag var väldigt ensam med och hade nästan ingen att prata med.
Mm.
Det är också väldigt skambelagt det här. Så att, och har varit väldigt jobbigt att prata om även inom min familj.
Mm.
Nu först när filmen har kommit ut så har faktiskt har det börjat lätta lite grann.
Mm.
Men jag ska säga det att sen lite senare något, när jag kom hem tillbaka till Stockholm så träffade jag en helt fantastisk psykolog. Jag fick testa några olika. Jag träffade även en i London, men det tyckte jag inte funkade så himla bra. Men och det är han, det är den psykologen som hjälpte mig otroligt mycket. För att jag hade ett mönster. Jag lyssnade lite på ert avsnitt om perfektionism. Och jag tror att jag kanske delvis hade väldigt mycket sånt beteende. Ställde väldigt otroligt höga krav på mig själv. Och sen hade jag, och har delvis, men det var mycket värre då, en väldigt dålig självkänsla. Som gjorde att jag sökte bekräftelse på sätt som kanske inte alltid var så konstruktiva. Och också att jag hade ett mönster som var att jag om jag gjorde fel så räckte det liksom inte med att jag hade gjort fel, och ofta när man gör fel så leder det till någon dålig konsekvens, man kanske, det är någon relation som förstörs eller man vad det nu kan vara, om man har placerat pengar fel, om man sysslar med ekonomi så ja, men då förlorar man pengar liksom. Men för mig räckte liksom inte det att jag gjorde fel och de konsekvenserna, utan jag började ofta lite som Dobby i Harry Potter, jag började slå ner på mig själv och straffade mig själv på olika sätt. Jag kunde prata med mig själv på ett sätt som var väldigt löjligt ord, men taskigt. Så som en mobbare hade pratat.
Självförakt.
Ja, exakt. Och det mönstret hjälpte mig, den här psykologen, att synliggöra och bryta med hjälp av olika övningar. Och det har, alltså jag kan inte beskriva med ord hur mycket det har hjälpt mig. För att jag slog ner på mig själv, det gjorde att jag själv hamnade i en jätteond spiral. Så att istället för att det blev fel, okej, ja men det blev fel, då går vi vidare. Eller liksom, jag lär mig och går vidare. Och jag gjorde ändå mitt bästa. Så kunde jag hamna i liksom ett självhat som kunde hålla i flera dagar, ibland till och med i veckor. Liksom. Så att, det är otroligt vad. Men jag tror också det, om det är någon där ute som överväger. Och, för mig var det en jättestor tröskel att träffa en psykolog. För att det var som att erkänna att jag hade, dels att jag hade problem. Och dels så kändes det väldigt, ja, det kändes väldigt typiskt att jag, det kändes lite som att om jag träffade en psykolog så närmade jag mig min pappa på något sätt. Att jag erkände att jag själv var typ sjuk eller liksom hade problem. Och sen ska jag också säga det att så den tröskeln tror jag är viktig att komma över och säga att alla kan behöva hjälp ibland och behöva någon utomstående som är ganska som också har verktyg som man går och pratar med. Men också att gud, jag är smått utbränd så att jag ibland så tappar jag mina tankegångar. Men det var faktiskt något viktigt där. Att hitta att man kan behöva testa några olika psykologer.
Absolut.
Jag tror det var på min tredje som jag så att säga, träffade rätt. Och det krävdes, jag tror ofta det krävs, och för mig krävdes det att man ändå skulle klicka lite med den här personen. Och han förstod mig direkt. Han såg direkt liksom vilka mönster och men Simon, så här håller ju du på. Och så här har du hållit på sedan du var liten. Så att,
men det är ju jätteviktigt. Att ska man, det är ändå liksom ett åtagande. Eller det tar ju energi. Du hade mycket svåra tankar och känslor inför att också gå till en psykolog. Då är det såklart att det är viktigt att det blir bra. Och att man känner att man har rätt att säga nej, det här passar inte mig. Jag vill testa någonting annat. För att just få bästa möjliga hjälp och stöd. Men i övrigt om man tänker liksom vården, har du blivit liksom erbjuden någon typ av stöd som anhörig, eller hur har du upplevt den svenska vården gällande med både din pappa men också vad du har fått för typ av intryck och hjälp?
Jag brukar vara lite försiktig med att uttala mig om vården, för att dels för att jag har liksom aldrig velat närma mig så särskilt mycket. Just för att vi har ändå försökt mörka det här ganska mycket. Så att då, ja. Och som sagt, då har det varit som ett, om man kontaktar någon eller visar upp väldigt tydligt att ja, nu är det inte så bra. Då är det som att erkänna att det finns ett problem.
Just det.
Men jag har aldrig liksom blivit erbjuden sådär. Men jag tror mig har hört nu att man har infört någon slags anhörigprogram inom sjukvården. Så det tycker jag låter jättebra.
Det är viktigt.
Jag tror att synen på när man tänker kring behandlingen av schizofreni kanske under årtionden har gått från att man kanske tidigare inte involverade familjen så mycket till att man idag kan se familjen som en resurs och ett stöd och att man kan samverka kring den som är sjuk då, helt enkelt.
Just det.
Och att det är viktigt också att anhöriga kan få lära sig mer. Nu finns ju, man kan ju på egen hand hitta mycket information, jag tänker på nätet. Om jag tänker tillbaka när jag var liten, då fanns ju inte internet.
Nej.
Så att då var det svårt att hitta den informationen.
Gud,
men det finns det ju, och poddar och andra forum, filmer.
Just det. Ja, men om du ser tillbaka då, liksom nu har du mycket kunskap och vet mycket om det här. Vad skulle du önska att du visste när du var yngre? Eller vad skulle du vilja säga till dig själv när du var barn? Liksom?
Jag hade nog sagt mycket, om jag hade fått prata med mig själv när jag var barn, då hade jag nog sagt att det finns en slags mening med allt det du går igenom. För att jag tror att det är jobbigt att uppleva det som meningslöst, och också om man vet att det finns någon typ av mening, man vet ju inte vad, men kanske någonting, då kanske man orkar sig igenom de här jobbigare stunderna lite mer. Och som minst skulle jag vilja säga den mening som finns, det är att du kan stärkas väldigt mycket som person av de här erfarenheterna.
Mm.
Och du får ju en enorm livserfarenhet på väldigt kort tid. Och du får en annan förmåga att se andra, du får en annan förståelse för hur det kan vara.
Mm.
Och du får också, tror jag, någon typ av vad ska man kalla det för, en slags känslighet inför livet, men som är ganska positiv.
Mm.
Alltså, som du förhoppningsvis kan kanalisera på något bra sätt. Mm. När du blir äldre.
Mm.
Och om någon hade sagt det här till mig när jag var liten, att ja, men det finns en mening och du kommer kunna vända det här till något konstruktivt, det hade varit väldigt skönt.
Mm.
Sen hade jag nog försökt att träna på eller gett tipset att börja öva på att vara snäll mot dig själv.
Just det.
Av anledningen som vi talade om, för att även som barn och som tonåring och ung vuxen, så tror jag att det är lätt att man klankar ner på sig själv.
Mm.
Och tänker att amen, det här är av någon anledning, det är ju ofta så vid en skilsmässa till exempel, så skyller barnet på sig själv. Och bara träna sig själv på att vara, att känna att man räcker till. Det är väl det. Och sen kanske slutligen, som vi också redan varit inne på, men att det finns ingen skam i att be om hjälp.
Nej.
Och söka hjälp.
Mm.
Om man känner att man behöver det.
Mm. Ja, verkligen.
Verkligen. Det är ju någonting som vi vill, att man verkligen ska söka hjälp, och som jag tycker du beskrev så fint där också, att även om tröskeln finns, att försöka ta sig över den.
Mm.
Och idag är det ju ändå lite lättare, skulle jag säga, i och med att det ofta finns psykologer på vårdcentraler. Det finns många digitala vårdcentraler nu, så att det steget kan bli mindre eller lägre att faktiskt ta den här hjälpen.
Mm.
Mm. Okej. Okay. Om man inte har sett den här fantastiska filmen ändå, Kungen av Atlantis, vad kommer man kunna se den framöver?
Ja, nu vet jag inte exakt när det här kommer. Men förhoppningsvis så går den fortfarande på bio. Den visas på bland annat Saga, Sita och Victoria i Stockholm.
Mm.
På Hagabion i Göteborg.
Mm.
Och på Folkets Bios hemsida så går den på olika... där finns det tider i olika orter och städer. Men sen är ju såklart vår förhoppning att den ska gå att se på nätet så småningom. Någon form av streamingtjänst.
Just det.
Men det är något vi jobbar flitigt med just nu.
Okej. Okay.
Ja, vi rekommenderar ju verkligen varmt alla att gå och se Kungen av Atlantis.
Mm.
En väldigt fin och varm film.
Superbra. Kommer du jobba vidare med det här på något annat sätt? Liksom det här.
Det jag har tagit med mig väldigt mycket från den här erfarenheten, och det kan jag ändå säga, om det är någon där ute som har liksom som har det tufft på något sätt, så jag kan säga det, jag hade nog aldrig klarat av att göra den här filmen, alltså att göra en långfilm utan resurser knappt och sådär, om jag inte varit med om de här erfarenheterna med min pappa. För att man blir extremt tålig för motgångar. Du lär dig att tackla dem på ett sätt som är. Så att, och det jag tar med mig, det är väl att aldrig ge upp. Alltså fortsätt, om det är någonting som man tror på av hela sitt hjärta och man gör med hjärtat, så ge inte upp. Och för mig har det varit en otrolig, alltså jag har lärt mig så väldigt mycket, för jag har fått samarbeta med otroligt duktiga människor, inte minst alltså Filip Sandén, men även på produktionsnivå. Så har det varit så duktiga människor, framförallt i postproduktionen, som jag gärna vill samarbeta med och lära mig mer av igen. Så det är såklart någonting jag... Men just nu, jag vill bygga vidare på. Mm. Men just nu, så där i nära anslutning, så... Jag hade 3 dagars semester förra året. Ja. Så att jag längtar efter lite sammanhängande semester.
Jag förstår det.
Och sen får vi se vad som händer.
Återhämtning är också viktigt.
Ja,
verkligen.
Det behöver man ju verkligen. Ja. Det låter som att man har haft en väldigt intensiv, ganska lång period som har varit intensiv, om man säger så. Okej. Ska vi börja avrunda?
Och vi brukar ju alltid i slutet av våra avsnitt tipsa lite om man behöver, om man känner att man kanske skulle behöva mer hjälp eller vilja veta mer. Och då finns det ju, om man till exempel är anhörig, så finns det ju olika anhörigföreningar. Och jag kikade in på hemsidan för Nationell samverkan för psykisk hälsa, och där listar de ju flera olika anhörigföreningar för flera olika diagnoser, så där kan man ju kika in. Tycker också, är man lite yngre och lyssnar, så kan man titta in UMOs hemsida, alltså ungdomsmottagning på nätet. De tar också upp anhörigperspektivet på ett bra sätt. Och sen kan man ju alltid vända sig till sin vårdcentral också för att få guidning och hjälp vidare om man behöver stöd.
Okej. Ja, men stort tack Simon för att du tog dig tid att komma hit och vara med och prata om det här viktiga ämnet.
Ja, vi är ju så imponerade av dig. Ditt engagemang och filmen du har gjort. Fantastiskt.
Tack verkligen. Så jättemycket. Tack för att jag fick komma.
Ja, jättekul. Och så tack till Jenny Segerheim också, som har hjälper oss med inspelningen, ljud och klippning.
Ja, och ett stort tack till Ulf Solulf Fällman Svedlund, som lånar ut sin låt Piano till podden. Tack!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.